Vi tonar in. Exteriör, en uteplats i Skåne. Det är en varm sensommardag. Ola och Tobbe sitter vid ett bord med blårutig vaxduk och småpratar. Det susar i träden och på håll hörs en trafikerad väg. Ola tar till orda.
Att sitta så här utomhus och diskutera, det är otroligt nice.
Plötsligt avbryts han av blixtar och ett sprakande ljud. Det är som att en reva i tidsväven öppnas framför dem. Ur revan trillar Lennart och Linnea.
Kom med.
Va? Vänta, vadå?
Jag måste bara ta med min dator.
Och jag med.
Dit vi ska behövs inga individuella datorer.
Var ska vi någonstans?
Tillbaka. Tillbaka till framtidens programmering.
Välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Som ni kanske förstått så sitter jag i Skåne med Tobbe. Mm. Hej Tobbe.
Hej Ola.
Och med Nea.
Hej.
Och Lennart.
Hallå Jusan.
Ni som inte vet vilka Lennart och Linnea är, ni kan antingen lyssna på avsnitt 17 om mobbprogrammering, eller ja, så heter det. Eller avsnitt 20.
26.
26. Få smak för apputveckling.
Ja.
Men ni har också gått och blivit nordiska och samnordisk mästare i mobbprogrammering. Mixedklassen.
Du menar tjejer och killar eller?
Nej, programmeringsspråk.
Jaha.
Ja. Och idag ska vi snacka om mobbprogrammering 1,5 år senare. Eller vad har vi lyckats lära oss på 1,5 år?
Ja, vi teasade det här lite på Twitter för ganska länge sedan. Och ja, vi fick med oss ett par hurrarop att det här vill de absolut höra.
Ja.
Kul.
Jag har betalt mina följare väl.
Var de alla kontorna skapade den dagen?
Avslöja till min strategi.
Bara 19.
Okay.
Men vi ska zooma in också.
Ja, du hade ju ett jättebra inzoomning tyckte jag.
Mm.
Jag skulle kalla det karriärvägar.
Ja.
Inom utveckling.
Det blev bra.
Ja. Frågeställningen dök upp ungefär som så att ja, vad ska jag göra när jag blir stor? Alltså när jag har slutat programmera.
Mm. Det verkar som att det är väldigt vanligt framförallt bland unga människor antar jag.
Ja.
Att man har en bild av att man måste någonstans liksom. Programmering är någonting man håller på med att ta för att samla erfarenhet och sen blir man någonting annat. Exempelvis projektledare.
Eller ännu värre, chef. Jag menar, det är ju allmänt känt att när man har fyllt 40 då måste man ju lägga tangentbordet på hyllan och sätta sig ner i ja, exempelvis Excel eller Visio och ha fram projektplanen, sätta sig med medarbetarsamtalen, kanske ta och längta tillbaka lite grann till de där roliga dagarna när man fick pyssla med det man tyckte var skoj och det man var bra på och inte inse att man har hamnat där i en sits där man känner sig som att jag har ingen aning om vad jag pysslar med. Och det här med människor var ju sjukt jobbigt och tråkigt. Och jättemycket svårare än att pyssla med enkla datorer. Så man tar ganska ofta en bra, hygglig utvecklare och förvandlar dem till en ganska dålig chef.
Ja. Det är ganska vanligt på stora företag tror jag att chefer dessutom rekryteras ifrån golvet. Liksom.
Och sen finns på mindre företag, hur många har inte liksom på ett eller annat sätt startats eller haft en delägare från någon som har, ja men jag har ju suttit och utvecklat och jag har den här lilla idén så att det är klart som tusan att nu drar vi igång en liten grej, den växer och sen kanske man har lite svårt för det där att man en gång var en utvecklare och helt plötsligt så har man ett par liksom 100 anställda under sig och vet inte vad man ska göra med dem för liksom, man kan inte liksom stänga av dem när dagen är slut och de håller hitta på en massa saker.
Jag hade länge sån kände att ja jo men alltså jag kan programmera någon men sen när jag blir större då måste jag göra någonting. Och det vet inte om det hänger ihop med liksom tryck från ska jag säga släkt, vänner, familj.
Mm. För jag funderar lite på om det kan ha med titlar att göra. Att man känner att man, för att levela upp så måste man få en ny titel.
Ja.
Medan man som utvecklare, visst man kanske efter ett tag börjar någon kalla en...
senior.
Precis, men det är ju aldrig någonting heller som någon kommer och säger, nu är du senior. Kanske att du söker jobb så kan du plötsligt kanske söka seniora positioner då.
Du får ha ett liksom så här, tiers som är så här, backend-utvecklare och frontend-utvecklare och fullstack-utvecklare.
Ja, men, det är bästa. Ja. Liksom. Jag kanske en level 13 backend-utvecklare och level 4 frontend-utvecklare. Men liksom, vad är nästa steg? Är det att du måste liksom multiklasa? Eller kan jag liksom ta och gå vidare?
Double-wielda.
Ja, precis. Kan jag se helt plötsligt här? Ja, men, ska jag gå från att vara liksom level 20-utvecklare till att bli en level 1-chef då? Är det liksom, är det ett måste?
Jag kommer ihåg någon diskussion. För jag tror att det här diskuterades på någon Agile-konferens som vi var på.
Ja, inte jag minns, men det är
då var det ju så. Ur ett amerikanskt perspektiv. Men att det var så här, ja. Vissa företag hade fokuserat på det där att de hade skapat en teknisk karriärväg på ett tydligare sätt. Sådär, och att, jag tror ofta handlar det om lön också.
Ja, det tror jag också.
Man, så här, nu kan du inte få mer för du är utvecklare. Så
det här är mina lön, dyra vanor då?
Mm.
Ja, och då måste man ta något annat steg. Då måste
ja, men just att byta position är ju också ett tillfälle att börja att förhandla om lön. Men alltså om du bara flyter på, jag menar, då kan det vara svårt att ta upp den diskussionen och rättfärdiga det.
Mm.
Kan man känna.
Mm. Jag blev lite så här lugnare, lite mer tillfreds när jag hörde någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men de sa det att nej, men jag tänker fortsätta programmera. Och den personen var då en bra bit över 50.
Mm.
Så jag känner att jag har några år kvar då innan jag ska börja oroa mig. Men då kan jag titta på den personen igen och säga så här. Jaha, ja, vad gör den personen nu då?
Nu är den personen 65 och har sagt att ära med pension verkar inget kul. Jag ska nog fortsätta programmera.
Ja, hoppas på det. Då slipper jag bli senior.
Men vad finns det för vägar då? Det vi kan konstatera är att man måste inte bli projektledare eller arkitekt. Utan man kan faktiskt...
Skönt.
Men min höga hatt som jag har köpt och bara väntar på att få sätta på mig.
Den kan du ha som programmerare.
Ja, och det här är liksom albastervita tornet som jag har byggt. Då. Liksom, vad ska jag göra med det då?
Det får du riva.
Fan!
Ja, det är ditt elfenbenstorn.
Ja.
Det får du bara ha på fritiden.
Nej, men det känns som så här, största karriärsteget som jag skulle vilja ta, det är att bli bättre på att förmedla min kunskap.
Men det är ju ett vettigt karriärsteg. Det får du inte mer pengar för.
Nej. Men jag menar, gå på, liksom, presentera på konferenser och den typen av grejer.
Ja, nej, men alltså, skämt åsido, det, jag tycker att det är
som väl... Michael Feather, som de här coola programmerarna.
Ja. Ja, du kan säga att du fortfarande programmerar och inte ljuger när du presenterar.
Ja.
Inte typ så här, bara sitter och hobbyprogrammerar någon, jag vet inte vad.
Ja.
Ja.
Det är väl ganska lätt att blanda ihop att man har mer än en sträng på sin lyra med en titel. Och liksom tro att färdighet är lika med karriär. Det är ju inte som att man blir fullärd som utvecklare. Senast jag kollade så poppar upp nya språk, nya ramverk, nya tekniker, nya arbetssätt, mobbprogrammering. Och hela tiden. Alltså, och det finns alltid någonting man kan bli bättre på. Så det är en sak att slipa sina färdigheter. Och det här, hela den här uppdelningen junior, senior, ja, jag är inte särskilt förtjust i liksom de där. Alltså det är ju bara att hitta på titlar egentligen. Mm. Därför att många människor, alltså det är ju komplexa. Du kommer vara junior / senior inom olika färdigheter. Du kanske har en person som inte är så jäkla vass på att knacka kod än, men håller på att lära sig. Och samtidigt har den personen enorma insikter när det gäller att få saker att hända. Alltså de bra delarna av projektledning så att säga. Ska man betrakta den personen som junior utvecklare / senior projektledare / medioker tårtbagare? Alltså det blir så arbiträrt att man ska liksom stapla ihop det där.
Det blir inte den här på engelska heter det så här whole person när du liksom tar med det hela. Liksom.
Exakt.
Mitt bästa exempel på det kommer jag på precis nu, om när du säger så här, huruvida en person bidrar med olika mycket. Diana Larsens son, Willem, han är fantastisk på många olika sätt. Och sen så kände han, men jag vill börja programmera. Mm. Och han var inte fantastisk på att programmera i början. Då kom han in i en grupp och många visste att han är bra på att få en grupp att funka. Han är väldigt, väldigt bra på att lära sig nya saker. Han har liksom satt i system för att han ville rädda utdöende språk förut. Så då han har satt i system att lära sig nya saker, det går fort. Han kan lära grupper att lära sig nya saker fort.
Och vi snackar inte kobol här.
Naturliga språk.
Ja, naturliga språk. Ja, förlåt. Ja, nu snackar vi naturliga språk.
Utdöende programmering.
Ja, nej.
Det är min person.
Ja,
Amiga Basic.
Nej, men han kom ju med hela sig, så att säga, till jobbet. Och han bidrog ju inte första dagarna med programmeringen eller refaktoriseringen. Men han bidrog med en jädra massa andra saker, jag är helt säker på. Jag hade tagit honom på min...
Ja. Han låter ju verkligen som någon man skulle vilja ha i sitt team. Ja. Ändå.
Verkligen.
Så här med junior och senior. Jag tror vi kan säga senior. I så fall ska vi ha en seniorita också.
Ja.
Mm. Jag är senior, jag programmerar. Så har vi seniorita, jag programmerar. Så kan vi ta död på
om man eller? Återvänder till det här med lön då. Hur får man... om man nu vill ha högre lön, hur gör man då?
Ja, får man väl...
Jag misstänker att det är ganska många företag där man... blir satt i ett sånt här fack. Mm. Och sen så har man lön därefter. Ja. I värsta fall får man bli konsult. Det är väl bästa sättet att få upp sin lön.
Våga eller byta
egen konsult så att man kan så här, ta sina egna arvoden.
Jag tror du ska ta det. Det finns ju absolut massvis med skäl till att du vill ha lite mer pengar. Mm. Du kan också ta en allvarlig funderare på vad du får försaka då.
Mm.
För ibland så är det så att du... då får du faktiskt göra det här och det här. Jaha, det vill jag inte. Nöja mig med det här. Eller kan jag få både och? Eller ska jag liksom göra någonting på eget bevåg?
Mm.
Jag tycker att det är lite orättvist, tycker jag, att du ska behöva gå någon form av... ska levla på någon annan led än vad du vill.
Mm.
För att bli kompenserad på något sätt.
Det måste ha följt din utvecklingsplan i tio
år.
Ja. Du får bara silver för det här kvartalet.
Men bara en sån sak känns konstigt med liksom att ha en karriärväg som man har planerat. Ska man planera den då 10 år i förväg? Hur 17 ska vi veta hur världen ser ut om 10 år?
Nej.
Eller hur jag ser ut om 10 år?
Nej, så att jag vet inte om vi ska försöka landa i några konkret tips. Eller jag skulle vilja säga till...
Stirra er inte blinda på en karriär.
Nej.
Gör det ni tycker brinner för. Jag tycker det är roligt.
Ja, alltså... sträva efter det livslånga lärandet. Mm. Gör det som är roligt. Gör det som känns berikande här och nu. Gör det som gör att nya dörrar kanske öppnas. Men inte genom att du får en ny titel och du tar det roliga, det som gjorde att du kom in i branschen och lägger det på hyllan. Till förmån för saker som du absolut inte vill göra. Men tycker att av sociala... tvång egentligen är det enda utvägen för att komma vidare. Det är...
Bli projektledare för all del, men gör det då för att du tycker Microsofts projekt är sjukt roligt.
Absolut, absolut. Liksom. Men precis, sträva efter det som är roligt, inte nödvändigtvis efter det som gå inte på myten. Våga vägra, skulle jag säga. Våga vägra den här myten att man kan inte hålla på och göra det som man tycker är roligt. Att man måste växa upp.
Ja,
jag vill aldrig bliva stur. Våga vägra liksom.
Jag tycker att det är en väldigt bra sammanfattning. Så där. Gå inte på myten om att det måste vara som någon annan säger. Sen kommer ni vägra allt ni säger här.
Ja, precis.
Men gör det medvetet.
Ja. Exakt. Och den där fiffiga lilla jingeln där betyder att...
Har vi en jingel?
Det kommer alltid lite sånt här mellanspel.
Aha, okej. Okay.
Det betyder att vi har...
Det var det som kom, okej.
Okay. Det var det tingling. Du hörde.
Nu är vi på huvudämnet. Mm. Och huvudämnet är... kanske rama in det som mobbprogrammering 1,5 år senare.
Behöver vi säga vad mobbprogrammering är?
Ja, det behöver vi göra.
Alltså?
Jo,
vi
ska ta grunderna igen.
Om man är roadie så borde man veta vad mobbprogrammering är.
Ja, men det finns de som hör det här programmet och inte riktigt kanske vet.
Okay. Det kan vara väldigt nybliven roadie kanske.
Ja.
Eller så är man bara Lennart Groupie. Fast så borde man också veta.
Då borde man veta.
Då är man ju egentligen bara en bot.
Ja.
Så, okay. Så för alla bottar så tar vi grunderna här.
Ja.
Vad är
de gillar ordning och reda.
Ja. Linnea, vill du?
Ja. Mobbprogrammering är ju att jobba alla i teamet tillsammans. Samtidigt på samma sak. Har jag missat någon nu? På samma sak, samtidigt.
Samma plats.
Samma plats.
Vilket men är där,
den är lite... Precis.
Som vi ska komma precis. Närmare in på sen.
Ja. Vi kommer att komma tillbaka till den biten. Men just det här att man jobbar tillsammans som ett team på en sak i taget. Mm. Och inte att man har tagit den här saken och styckat upp den i massa små delar och portionerat ut dem. Utan att man sitter faktiskt mer eller mindre på olika sätt tillsammans och jobbar på en sak framför en dator. Typiskt.
Ja, en dator.
En och samma commit.
Ja, alltså det går ju alldeles utmärkt att committa många gånger. Det här, nu öppnar vi upp another
can of worms. Vi vill definiera saker här.
Lycka till.
Ja, nej. Jag tror att de flesta av våra lyssnare förstår.
Ja.
Det är en dator också.
Ja, i princip.
Det är en dator som är datorn med stort D.
Ja.
Mm. Jag kom på en sak som vi måste ta på en gång som vi inte har pratat om innan.
Ja.
Som jag skulle vilja ha. En vanlig kommentar är att mobbprogrammering är ett sjukt dåligt ord.
Ja, det håller jag med om.
Jag tror att det har att göra lite grann med att det kommer liksom från engelskans mobb som i en grupp. Halvt upprorsmakare, folk som inte riktigt går att styra och ställa. Den här lite rebelliska biten, att det är, pöbeln tar och gör någonting som överhögheten inte vill. Och har ju ingenting egentligen med att mobbas.
Nej, men, alltså det låter ju mycket värre på svenska.
Ja, pöbelprogrammering då.
Var det kodsnack?
Det låter nästan bättre ändå.
Jag tror det var kodsnack.
Då har man lite den humoristiska delen. Som det engelska ordet har. Det låter lite humoristiskt. Man tänker sig just som du sa, den här mobben med pitchfork som kommer och liksom...
Så pöbelprogrammering.
Grupprogrammering är väl det som passar bäst in.
Mm. Vi menar alltså inte att vi sitter och mobbar varandra.
Nej, det kan man ju göra också. Men det är inte så snällt.
Nej, det förespråkar inte vi.
Det blir väldigt dåligt grupparbete.
Det blir lätt lite dålig stämning.
Mm. Mobbprogrammering är ju motsatsen till att mobbas faktiskt.
Ja.
Eftersom man hjälps åt.
Ja. Då tänker jag så här. Vi har färdats nu 1,5 år in i framtiden. Har det hänt någonting annat liksom på scenen?
Inom mobbprogrammering?
Ja.
Det är väl mest att fler har fått upp ögonen. Faktiskt provat det. Flera sätt att det fungerar i deras kontexter. Och att de har börjat anamma det. 18 månader från det att vi spelade in förra avsnittet som jag var med i, då, avsnitt 17. Då tycker jag väl att det syns mer, det hörs mer, folk känner till termen mer. Fler har provat åtminstone, även om de bara provat någon enstaka gång, någon enstaka dag. Ja. Så det är fler som är mer bekanta med konceptet. Och bara det gör att det blir en mer... Det är naturligare att prata mobbprogrammering som ett alternativ eller ett koncept idag utan att behöva ta den här långa förklaringen till vad det är, varför det funkar, besvara de gamla vanliga frågorna om, men är det inte extremt ineffektivt att ha alla sittandes framför en och samma dator? Hur kan det här möjligtvis fungera? Utan flera har liksom börjat se att vi kan se att det här har andra effekter som är mer värdefulla än att producera maximalt antal rader kod. Så det är väl det jag tycker jag har sett de senaste 18 månaderna.
Har du någon uppskattning? Hur många år är vi ifrån att det inte är hipster med mobbprogrammering längre så vi måste sluta med
det? Det är ju så många som pratar om det nu så jag tror att det har nog slutat vara hipster snart. Alltså.
Jag tänkte att det brukar göra sig jämförelse, för det är ju som tonårssex. Det är många som pratar om det, det är väldigt få som gör det.
Det är en ganska bra liknelse, tror jag.
Ja.
Och framförallt är det väldigt få som gör det på ett bra sätt så att det första gången blir riktigt, riktigt lyckad.
Ja, Så det inte bara blir massa, för en massa ångest. Och...
Det här var ju inte bra. Alltså.
Nej.
Och det är väl nästan så vi kan lära oss det av tonårsexet. Förväntar inte att det ska bli perfekt första gången.
Nej, exakt.
Det kan vara lite tafatt och trevande.
Ja, ja. Ja. Förlåt, det ta tid.
Förlåt uttrycket ligga i. För att få till det.
Då tänker jag väl så här. Finns det någon form av setup som rekommenderas?
Stor skärm. Som alla kan se. Bra.
Och då pratar vi liksom tumstorlek över 50, eller?
I den här
ja, ja, nästan ju större desto bättre skulle jag säga. Har du sett en som har varit för stor någon gång?
Nej.
Skärm som har varit för stor. Jag har bara varit med om för liten. Så att...
Nej, alltså jag har ju sett en setup som består av 3 stycken 80-tums quad HD-skärmar. Och jag bara liksom saliverar och börjar dregla när jag ser det. Så att nej, större är bättre i det här fallet.
Ja.
Men är skärm att föredra före projektor, eller?
Absolut skulle jag säga.
Varför då?
Därför att det är mer den här...
Utrymmesskäl kanske?
Utrymmesskäl. Instant on-biten liksom. Du behöver inte hålla på och värma upp och varva ner och hela den där biten. Alltså, bara den här mentala biten att en liknande tv så slår du på skärmen och du slår av skärmen utan att blinka och tänka på det. Men en projektor har den där mentala motståndet. Att nu ska vi ha ett möte. Nu måste vi förbereda oss. Alltså lite grann, det är åtminstone vad jag har som magkänsla när jag ser en projektor. Att det är en större affär. Att liksom...
Ja, och sen så gäller det då att alla kan sitta bekvämt framför den här stora skärmen.
Ja.
Och att ingen behöver sitta i en konstig vinkel som gör att man inte ser ordentligt.
Mm.
Och så vidare. Och gärna lite extra platser så att det liksom känns inbjudande att komma dit och sätta sig för den som vill hoppa in i mobben.
Det är bra tips.
Ergonomin är verkligen A och O. Alltså jag är ju väldigt bestämd på den punkten att för att kunna lyckas med mobbprogrammering och få det att fungera, inte bara någon enstaka gång, utan att få det faktiskt att funka dagligen, då måste mobbprogrammeringssetupen, utvecklingsmiljön och liksom det runt omkring, möbleringen och möblemanget, det måste vara minst lika trevligt, gärna trevligare, att sätta sig framför mobbstationen än framför sin egen dator.
Just det.
För annars så blir det lätt att man sitter där och saknar sin skärm i högre upplösning eller sin stol med sina liksom perfekta inställningar för ryggslutet. Det här fantastiska att man inte har en massa liksom, ljusblänk och reflexer i skärmen utan att man fått bort det. Så att mobbstationen... Får man den att får man folk att vilja hellre sätta sig framför den än framför sina egna platser, då är man inne på väldigt rätt spår.
Mm.
Där är ju en liten brist. Ofta när folk prövar mobbprogrammering, då gör man ju det i ett konferensrum eller liknande. För det är enkelt att komma igång. Så.
Och sen sitter det folk och undrar varför de får så här grav nackspärr av att ha suttit med huvudet liksom vinklat 90 grader. Gärna överlivet lite vinklat. Obekväma konferensstolar som ska vara obekväma. För man vill ju inte sitta i möten hur länge som helst. Så. Fakirstol i konferens, där får ni helt orelaterat tips. Och det blir ju folks första liksom, intryck av mobbprogrammering. Att det här fungerade väl sådär, men, eller bra kanske, men fan vad ont det gjorde.
Mm.
Vad obekvämt det var.
Och rent psykologiskt måste ju också vara en grej, för man kommer lite mer i mötes
mode
när man sätter sig i konferensrum. Liksom.
Och väldigt ofta så är ju de konferensrum man kan boka upp för en sån här grej att prova på. Speciellt om man sitter där inne hela dagen. Man kanske lyckas boka en hel dag, ett konferensrum en hel dag, och så sitter man där och så undrar man någonstans vid 2:30 rycket, fan, alltså den här huvudvärken som kryper sig på, varför kommer den ifrån? Det här, alltså det är så sjukt jobbigt att mobbprogrammera. Eller var det för att syret tog slut i det här lilla utrymmet som man har suttit i hela dagen? Garanterat det senare.
Hur, ni kan liksom backa bandet lite grann, för det här låter ju som lite så här, lärdomar ni har dragit. Kan ni liksom måla upp bilden av hur det var när ni började?
Mm. Så för 18 månader sedan så kom jag in på hos en kund på TV4. Anslöt till ett befintligt team. Det hette infrastruktur då, numera heter integration. Och jobbar lite högre upp i stacken kan man väl säga. Det är väldigt lite som gjorde som var direkt vänt. Utåt mot slutkunderna. Vi hade en anomali i form av en Apple TV-applikation som hade hamnat på på vårt bord. Vilket var väldigt roligt, därför att då fick vi ändå liksom en stor del av stacken.
Du fick äta vår egen hundmat. Verkligen. Ganska ofta.
Det var jättenyttigt. Det kan jag rekommendera för alla.
Liksom. Hundmat?
Ja, alltså hundmat.
Om sin egen.
Nej, men man sätter sig där och så knoppar man ihop en ren backend-tjänst med ett API och tänker att det här är jättebra. Det här kommer ju alla våra klientteam kommer älska det här. Mm. Sen sätter man sig ner och så integrerar man mot det API man har snickrat ihop. Och så gör man integrationen i en klientapp. I vårt fall Apple TV, och insåg att det här kanske vi behövde skruva lite grann på innan vi sätter det i händerna på Android och iOS och webben. Liksom. Så det var jättenyttigt.
Var vi den... irriterade oss själva först.
Exakt.
Mm. Innan vi irriterade dem.
Precis. Och till en början så när jag ramlade in så fanns ingen mobbprogrammering överhuvudtaget. Några par programmerade. Det var ett ganska stort team. Jag tror det var i häraden kring ett dussin personer. Mm. Några flög solo, några parade mer eller mindre liksom, disciplinerat. Så att den första månaden ungefär så bara anslöt jag och började fånga upp lite grann av vibbarna i teamet. Och det fanns nyfikenhet och intresse av att testa mobbprogrammering. Så chansen kom i samband med att mobbprogrammeringens fader, Woody Soul, var i Stockholm. Så vi ryckte in honom, vi körde en liten workshop där. Och medan järnet var varmt så smed vi vidare. Så redan dagen efter den där workshopen så satte vi upp en dedikerad mobbprogrammeringsstation. Initialt i en annan del av huset, så att vi kom bort lite grann från den vanliga utvecklingsmiljön. Med liksom det här öppna slavhavet liksom av folk som satt och knackade.
Ni mutade in ett litet hörn?
Det var verkligen att muta in ett litet hörn. Och vi visste att förr eller senare skulle någon ta i anspråk, men det stod ju bara där. Så att det var ju ganska mycket no-brainer att slänga upp en myndig tv på väggen.
Vad fick ni tag på tvn då? Förlåt, men vad fick ni tag på tvn?
Alltså TV4 har ju ett par stycken för test.
Ja, just. TV-apparater är ganska...
Det är ganska
vi behöver en TV-apparat för test.
Ja, japp.
Okej. Okay.
Japp. Ja. Det var inte den här fantastiska, superunderbara setupen, men det var åtminstone en dedikerad mobbstation. Och det tror jag gjorde hela skillnaden. För annars blir det ju väldigt lätt att man rycker fram någons bärbara för dagen. Konstaterar att man har helt andra keybindings och kortkommandon än alla andra, för man måste ju ha gjort det extremt personligt såklart. Man inser att de kör någon helt annan terminalklient än alla andra och så vidare och så vidare och så vidare. Så här var att vi egentligen tog och satte upp en mobbstation, körde nästan stensax på sig kring men vad ska vi köra med för utvecklingsmiljö, vad ska vi köra för editor. Och vi hade ju liksom allt ifrån IntelliJ till Sublime och Vim och Atom. Och någonstans där i slutändan så landade vi med att vi kan ju installera flera. Vi kan absolut installera flera och prova. Och i slutändan så landade vi väl i alla fall i den här mobben som den första var flera mobbar.
Urmobben.
precis. Urmobben på TV4.
Det är ett litet tips man bara kan sticka in med. För det är många som är så här, inte utan min editor.
Ja.
Men det finns ju inget som hindrar att du liksom switchar mellan editorer när du sätter dig ner och det är din tur och sitter vid tangentbordet, så upp i din editor.
Senast jag kollade så hade ju Xerox PARC någonstans där på 80-talet klärt ut det här, eller tidigare än så. Man kan ju köra med fönsterhanterare, man kan ha flera fönster öppna och så kan man växla mellan dem.
Precis.
Alltså det är helt chockerande.
Det är någonting nytt.
Det är helt nytt. Det är inte släppt än.
Jag tänker på det här temat så dras det mot någon form av monokultur då vad gäller utvecklingsmiljön? Eller ser ni den här floran leva kvar?
Det var en bra fråga. Jag tror att vi influerar varandra väldigt mycket.
Jag tror korsbefruktningen är precis grejen.
Så att man plockar upp liksom, jaha, du använder de kortkommandorna och du kör den där pluginen och sånt. Det känns som att vi har mycket input hela tiden på nya saker. Men på sistone så är det ju faktiskt så att vi oftast är i samma editor ändå.
Så ni graviterar liksom mot någon form av editor?
Ja, men det kommer hela tiden input. till det, till hur vi jobbar. Ja. Så att det förändras nog också hela tiden. Man kan stagnera.
En liten känsla, kanske ni får rätta mig om jag fel, men att det finns oftast en de facto editor för ett programmeringsspråk.
Typ. De gungar lite på huvudet.
Ja, ja.
Alltså, okej.
Om det inte Java, för då finns det två.
Ja, typ. Nej, men om man sitter man med ett språk som av olika skäl man vill använda sig av en IDE, inte bara en editor, utan man verkligen har en IDE med massa refaktoriseringsstöd och hela den biten, då blir det ju väldigt lätt så. Alltså jag har svårt att se någon skulle vilja sätta sig och knacka C-sharp utan att sitta i Visual Studio med ReSharper installerat. Mm. Java-världen, Eclipse och IntelliJ antar jag, är väl liksom de två som härskar. Men när man då kommer bort ifrån den sortens språk, och som vi satt ju mycket med Ruby, Elixir, CoffeeScript, JavaScript. Och när man inte riktigt längre har det behovet av en IDE, utan snarare kan liksom komma väldigt, väldigt långt och hellre jobbar med en editor, då finns det fler val. Då blir det oftast mer att vilken editor är man mest förtrogen med? Liksom. Kan man liksom Vim på liksom, med förbundna ögon, och kan, liksom, kan man köra Emacs med fotpedal och liksom älska det? Ja, då är det lätt att man plockar en sån sak. Så att visst började vi liksom, i och med att när vi kom igång så tog vi väl och egentligen bara listade vilken editor föredrar folk. Mm. Och så slängde vi in ett par av dem. Och så hade vi det här att man växlade. Mm. Beroende lite grann på vem som satt vid ratten. Och vissa är verkligen att nej, jag kan absolut inte sitta i någonting annat än Vim. Och jag kan absolut inte göra det med annat än min Vim-konfiguration.
Ja.
Och det är fine. För då får de sitta där. Då sitter de där i sin kvart som man mobbprogrammerar som förare. Då växlar man till Vim just då. Når någonting, något stadiet. Gärna en tillfälle för commit, men inte ett måste. Och sen så tar nästa person och bara byter fönster och fortsätter.
Det räcker med att man sparar.
Ja, det räcker med att man sparar.
Det är en fördel.
Ja.
Det har sina fördelar, ja. Ha inte allting i din editors buffer. Det är där, pro tip.
Där har vi liksom ett constraint. Som...
Ja.
Hur lång tid tog det innan ni upptäckte att det var ett problem?
Man slår på autosaving. Ja. Det är det. Det löser problemet.
Ja.
Men det är just, jag skulle säga, korsbefruktningen tror jag faktiskt gav mer. Och just det här att man någonstans iterativt når konsensus kring utvecklingsmiljön känner jag är viktigt. Man behöver inte bestämma allt direkt. Man måste inte heller säga att alla beslut sitter i sten.
Nej.
Från dag ett. Utan är man ett team och man har kanske spretig utvecklingsmiljö liksom, från person till person. Hitta någonting som är i princip så avskalat som möjligt. Minsta gemensamma nämnaren. Kanske inte behöver ha Vim med alla plugins. Kanske inte måste ladda ner hela internet som en del av din Atom-installation. Utan hitta någonting som är lite bare bones, lite avskalat. Och lägg på saker vart eftersom. Mm. Och när man gör det, introducera det och presentera det för övriga i mobben. Och så kan folk säga, ah, men bra, vet du vad? Vi testar det den här dagen eller ett par rotationer och så ser vi ifall vi tycker att det här var att hissa eller att dissa.
Mm.
Så det var väl egentligen så.
Mm.
Och så lärde man sig av varandra under resans gång.
För att krångla till det lite grann så hade ni ju inte bara alla på ett och samma rum hela tiden. Utan ni hade ju någonting som vi kallar för liksom remote anslutna personer.
Ja. Jag jobbar ju hälften av tiden från Storbritannien. Mm. För att krångla till det lite. Men ville vi väldigt gärna fortsätta mobbprogrammera. Så då blev vi tvungna att lösa det problemet. Mm. Eller jag är väldigt glad över att resten gick med på att vi löste det problemet.
Inte utan vår Linnea.
Tack för det.
Det är fortfarande ungefär samma tidszon.
Det är en timme. Så det jag kör på svensk tid när jag är där. Så att det är hanterbart. Absolut. Men det ställer ju lite... Det är lite problem, extra problem där som man behöver lösa. Helt klart. Jag skulle säga att om jag tror att det är en fördel vi har att vi ändå ofta har, vi är inte alla remote, utan vi har fortfarande datorn med stort D som är mobbdatorn, där i alla fall ibland är det faktiskt bara en person som är där och resten är remote. Det händer, men oftast så är det en grupp som är där och så kanske en eller två som är remote. Det tror jag är en fördel, för då har vi ändå, vi har den här delade miljön, vi har liksom, ja, vi tittar alla på samma sak, vi håller inte på att flytta mellan olika datorer. Det som var där igår är också här idag. Då har man liksom en kontinuitet på det. Mm. Och sen skaffa en riktigt bra mic på båda sidor. Kan rekommendera Yeti-mikrofonen för att ha på den sidan där det är flera personer. Fångar väldigt bra upp en grupp människor utan att någon behöver göra någonting, stå på något konstigt sätt eller liksom. Man kan ha den på skrivbordet och så länge folk är rimligt nära så hörs de. Mm. Ordentligt på andra sidan. Och sen så kör vi oftast Screen Hero som det program som vi använder då för att dela skärm med varandra. Och även dela kontroll av datorn med varandra.
För allt då, eller även IDE eller editor så att säga?
Ja, då är det liksom allt som syns på skärmen rummet, blir delat. Ja.
Men är det så, vem kör då? Kör den som är remote då också?
Ja, det är ingen skillnad där. Utan vi kör en helt vanlig rotation. Någon är remote och kör remote när det är dens tur.
En sån praktisk fråga. Har ni en liten så här klocka som någon så här, som skruvar upp en...
Ja, vi har ett program. En mobtimer. Som man skulle kunna göra lite reklam för. Men den heter mobtimer.
Jag tror den heter mobtimer.
Mobtimer.
Vi ser till att det finns en länk till den.
Ja, den är väldigt bra.
Det finns ett par stycken. Om man vill man inte installera så finns det en webbapp som heter MobUr som är ganska trevlig. Men har man en mobbstation så är det lika bra i.
Vilken av så här mobbtimers är mest true liksom?
Den med mest bling kanske. Ja, är det oklart. Att ha en app som faktiskt blockerar skärmen som poppar upp liksom en gång i kvarten.
Det är vad man gör. Är man liksom mitt i, då är det bara släpp tempordet. Vilket är både oerhört irriterande ibland och väldigt bra.
Men väldigt, väldigt nyttigt. Just att man blir inte frestad att köra vidare och sen bara, oj, nu har jag suttit och kört i 2 timmar. Hoppsan. Nu
var det den här jobbiga mobbtimen var här.
Exakt. Ja. Nej, men precis. Man får verkligen någonting som blockerar sig och roterar.
Nice. Okay.
Och det är liksom tydligt, nu är den här personens tur.
Det här Screen Hero, funkar det bra? Den erfarenhet jag har av så här skärmdelning är att det är så laggigt så att det gör ont. Liksom. Det funkar inte alls om man ska sitta och mobbprogrammera.
Det gäller ju att ha en bra lina. Det är, annars gör det ont.
Vad betyder det? 100 megabit upp och ner? Eller?
Jag tror att det är viktigare kanske att den är stabil än att man har hög brandbredd.
Stabil, låg latens, liksom. Det är det man är ute efter. Så att man får den här laggen.
Så ni har dragit en egen fiberkabel över sundet.
Jag önskar det.
Snudd på. Det finns ju också varianter. Jag vet att andra mobbar som antingen kör helt och hållet remote eller som också har några medlemmar remote. De har ju gjort saker som att de kanske kör TMUX, om de har möjligheten att sitta i rena terminalbaserade editor som BIM eller EMAX, då kan man ju få ner bandbreddskraven väldigt, väldigt signifikant. Och då kommer man undan betydligt liksom, klenare linor och även instabilare linor. Så det är ett alternativ om man inte behöver kasta ett getöga på sig en app som körs eller i browsern och testa sådana
saker. Vilket man väldigt ofta vill, i alla fall när vi jobbar. Så att jag är lite sugen på att testa kombinationen där.
Ja.
Kör TMUX för editor och terminal. Och sen så även ha screenware igång för annat då.
Det
är också en del av att det kan vara väldigt skönt att veta exakt vad resten av mobben tittar på.
Ja.
Det gör att man blir mer en del av mobben.
Absolut. Det är en sån där taktil... Alltså så här, när du sitter i närheten, när du sitter gemensamt i en grupp, då ser du nästan vad folk tittar.
Mm.
Även om du ser ju liksom, om du sitter parallellt med någon så ser du att vi tittar ungefär åt samma håll.
Mm, precis. Och det är även ännu en grej som i vår setup som vi har lagt till, att vi har lagt till en kamera. Som tar, i nuläget så är den uppsatt för att ta en bild en gång i minuten.
Mm.
Och bara den grejen gör ganska mycket, för att då kan man se vilka är där.
Mm.
Hur verkar de se ut? Är det någon som ser lite trött ut? Är det någon som ser glad ut? Är energisk?
Står liksom? Alla och käkar muffins?
Ja. Eller är det liksom, är alla, har alla gått någonstans eller ignorerar de mig? Bara ja. Det kan vara skönt att liksom veta. Ja.
Ser man fyra ansikten som tittar tillbaka eller ser man fyra ansikten som tittar på mobilen och Facebook? Det är bara den feedbacken är ju ovärderlig.
Mm. Jag tänker på det. Målprogrammering är ju rent definitionsmässigt förmodligen mer än två då. Då.
Ja, tre uppåt skulle jag säga.
Och jag kommer ihåg när jag partprogrammerade i början. Jag blev väldigt trött. Sen så fick jag förmodligen någon vana. Mm. Hur liksom översätter det till målprogrammering?
Det är väldigt intressant för att jag upplever verkligen starkt att jag blir mindre trött av att målprogrammera jämfört med att parprogrammera.
Ja.
Och jag tror att det mycket beror på att när man målprogrammerar så kan man ta en massa mikropauser som man inte har samma möjlighet att ta när man parprogrammerar. Utan då är det liksom ständig kommunikation, annars så har ju allt avstannat.
Ja.
Medan när man målprogrammerar då kan man liksom säga, ja nej, men nu behöver jag fundera på den här, eller bara så här, nu behöver jag kolla upp den här saken, någon privat grej.
Mm.
Inga problem, det är bara att göra det. Liksom, det flödar på, arbetet flödar på ändå.
Ja, du tillåter ju tankarna till oss att vandra iväg på ett annat sätt.
Ja.
Jag tror att jag har sett Llewellyn Falco har ritat ett så här diagram på ungefär hur det ser ut när
energinivån för deltagarna i en mobb och kontra att göra det solo eller i par.
Precis. Mm. Och det blir ju en, nu vet inte om det är matematiska termer för det, men det är en mycket mer jämn integral, eller vad säger du?
Ja, alltså du man får ju bort man hittar ju liksom hela tiden det topparna, så att säga. Alltså vid varje tillfälle då man själv kanske känner att oj, nu blev jag lite trött, nu behöver jag ta 30 sekunder och zona ut. Då är det väldigt stor sannolikhet i en mobb att det finns någon annan som orkar liksom kliva upp och dra i det läget. Någon kanske är jättepigg på morgonen och är helt död på eftermiddagen. Andra personer vaknar inte förrän efter lunch. Och då i en mobb så tar de och kompletterar varandra.
Mm.
Istället för att, hade de jobbat solo, då kanske en person hade fått väldigt mycket uträttat på förmiddagen och kollat Facebook eller bara suttit och rullat tummarna på eftermiddagen. Samt vice versa då, att en annan person hade så här, jag lyckades kolla mejlen på förmiddagen, för det var allt jag orkade med. Men nu vaknar jag till liv och nu kan jag börja producera på eftermiddagen. Och i en mobb så får man liksom det där mycket, mycket jämnare. Och,
och jag tror speciellt om man är en introvert person så är det en stor fördel.
Mm.
För då kan man få ta de här pauserna som man kan behöva som introvert. Eller bara att det är skönt att få tänka tyst någon gång. Jag vet inte, bara tänka högt hela tiden.
Nej, jag tänker det här med remotande. Jag har ju suttit i ett gäng telefonkonferenser.
Mm.
Och jag tycker att det är ganska jobbigt. För de här telefonkonferenser som jag har suttit i, det här är liksom inte på mitt modersmål på svenska då. Då känner jag att det är lite jobbigare.
Mm.
Jag känner att det är ungefär samma sak att sitta remote och inte vara i gruppen.
Ja, det tar mer på krafterna skulle jag säga. Det hjälper att såna här saker som att veta vad teamet kollar på, kameran hjälper. Liksom, för då har man mer en känsla av att man behöver inte. Jag tror att det kan vara lite att man inte behöver tänka ut själv.
Mm.
Annars måste man på något vis föreställa sig alla de här sakerna.
Det går klockcykler åt det.
Ja, precis.
Mm. Här skulle jag smyga in ett annat tips.
Mm.
Och det är just att för de som vill som provar på mobbprogrammering och som kanske känner att de har någon eller några som behöver sitta remote av olika anledningar. Ni som inte behöver sitta remote. Ni som kan masa in till kontoret varje dag och sitta vid mobbstationen, vid datorn, med det stora D-et. Se till att jobba hemifrån några gånger. Testa att jobba remote så att ni själva, återigen, det här handlar om att käka sin egen hundmat. Se och känna efter lite grann vad era kollegor brottas med. För det bygger en helt annan förståelse. Jag vet, som du säger Linnea, just det här att det kräver mer att av en om man jobbar remote. De gånger som jag har jobbat remote i vår mobb då kände jag att det var märkbart mer krävande än att bara sitta på plats. För att man behövde hålla en annan koncentrationsnivå. Och där kände jag att där kan man ju ösa på med teknikstöd för att underlätta, få de här visuella liksom små hintarna om att jo, folk är faktiskt kvar framför mobbstationen och remote för den delen. Och de är engagerade i vad vi håller på. De har inte liksom zonat ut hela gänget. Bra mikrofon är ju absolut, ja, absolut
det
måste.
Det går, det är det första steget, det är det, absolut, för att slippa behöva koncentrera sig på vad folk säger.
Och jag menar, en GT kostar,
dåligt ljud liksom.
Ja, och jag menar, en GT, vad kostar den? 2000 spänn eller någonstans?
Ja, 1500 någonstans. Ja.
Extremt billigt liksom. Det är, lägger man lägger man teamet bara en kvart på att sitta och brottas med ljudinställningarna för att få en halvtrasig konferensmick att fungera hjälpligt, då har man redan bränt mer. Mm. Det är, för det är så pass dyrt.
Liksom, tänker vi där,
snåla inte på utrustningen.
Getin öppnar upp rummet så att säga, ljudmässigt.
Ja.
Och vad ni beskriver annars bildmässigt, så här, synmässigt, är att öppna upp utanför utvecklingsmiljön, rummet.
Mm. Ja.
Med så att du, ja, du får kontakt med rummet. Jag tror att det är oerhört viktigt. Jag tänker väl så här, då har vi syn, ljud. Tänk att skulle kunna öppna upp rummet ändå mer. Liksom så här, det skulle komma in dofter. Eller? Mm.
Smell-o-vision.
Ja.
Och sen är, Lennart, nu har du inte duschat idag
igen. Sen börjar vi glida in på de här nästa steg då. Med olika former av taktil feedback.
Ja.
Och nu får vi börja censurera saker.
Ja, ja, men VR vore ju väldigt trevligt.
Ja.
Hey.
Bara att jag liksom kan få, för nu är man ju liksom, ja, jag har en jag kan se in i rummet,
ja,
men mitt huvud är liksom helt fast.
Ja.
Jag kan inte vända blicken någon annanstans. Eller man.
Jag
funderar lite på om man ska bygga någon liten,
någon liten
fjärrstyrd robot eller någonting. Ja. Mm.
Raspberry Pi projekt.
Ja.
Jag skulle vilja veta mer vad som hände sen på TV4.
Ja, vi, ja.
Ja, var vi? Utvecklingsmiljön hade väl kommit till ungefär, va? Ja, ja, det som var så intressant var att Linnea, du anslöt ju till vår mobb från ett annat team. Du anslöt till teamet och därmed till mobben. Och det var ju någonstans, vad kan det ha varit, april-maj förra året tror jag, som vi så att säga flyttade in den här mobben in till resten av utvecklarna, eller general population som jag brukar kalla det för. Mm. Och därmed så blev vi synligare på ett helt annat sätt. Mm. Fram tills dess så hade ju folk som hade velat få tag i oss, de hade ju vandrat iväg till oss. Det var ganska bra i sig, därför att det innebar att när de väl hade bemödat sig att vandra genom halva kontoret för att hitta vårt lilla hörn, då stannade de gärna kvar en stund, kikade på vad vi gjorde, blev lite nyfikna, frågade lite, varpå vi liksom raskt drog in dem i mobben och satte dem framför tangentbordet och liksom visade dem hur pass lätt det var att ansluta till en mobb och börja liksom bli navigerad av mobben. Så det var ju fler som var liksom, bara där började de bli nyfikna på det. Men när vi sen blev synliga på ett helt annat sätt, när vi satt med alla andra utvecklare och dessutom det branchade av oss till att ha två mobbstationer. För att vi var ett ganska stort team.
Mm.
Och vi kände att men det vore bra att ha mer än en mobbstation. För vi kan inte sitta 12 pers framför en och samma dator. Det var inte alla som heller i teamet som var intresserade av mobbprogrammering. Det var inte alla som gjorde det hela tiden. Men det var, vi hade en kärna. Vi hade en klick där som brann för det.
En kritisk massa.
Mm. Verkligen. Jag skulle säga att den kritiska massan mycket byggde på att vi hade åtminstone... Vi tog naturligtvis inte bara och satt oss ner och mobbprogrammerade. Vi var ju tvungna att stöka till det genom att dessutom introducera ett programmeringsspråk som för de flesta var nytt och okänt. Så det var ju, vi började bygga system i Elixir. Och det, jag skulle säga att den kritiska massan där, för den delen, utgjordes av att det var två av oss som behärskade språket, som hade liksom jobbat med det, som hade koll på det. Hjälpligt för att då kunna lära ut och hjälpa andra att förstå det. Så då tog vi två vi tog och blev lite grann som supernavigatörer. Vi navigerade övriga navigatörer som navigerade föraren. Och på så sätt så fick den här, hade vi lite osmos där och fick den här kunskapen att sprida sig. Och folk blev varmare och varmare i kläderna när det gällde språket liksom, och utveckling i det. Men som sagt, vi flyttade ut. Vi landade ganska snabbt i att vi hade i princip en mobbstation där man satt och byggde system i Elixir. En annan mobbstation där det mesta dels var, handlade om Go. Men, ja. Elixirmobben var väl egentligen snarare någon form av no-go mobb. Vi gjorde allt, men det var just inte go som knackades så mycket på just den stationen. Så var det en go-mob och no-go-mob. Jag vill minnas det som att jag tror att webbteamet på TV4, ett annat team, var de första som började sätta upp en egen mobbstation också. Så att, och det där spred sig lite grann som ringar på vatten. Det var i och med att vi blev synligare, vi visade att vi kan ta en mobbstation, vi kan dela dem i två, vi kunde klona den setupen vi hade. Och då kunde den klonas en gång, det kunde klonas två gånger, fler kunde göra det. Det där spreds. Och det, jag blev jätteglad efter ett par månader när jag insåg att vänta, här finns det en mobbstation uppsatt i mitten av rummet. Jag har överhuvudtaget inte pratat med det här teamet som har gjort det, jag har inte interagerat med det. De har bara sett att det funkade för oss. Bestämt sig för att pröva och testa själva. Gjort det på det bra sättet, vilket är just det här, att inte sätta sig i ett konferensrum utan att faktiskt sätta upp en vettig miljö från början. Och se, iterera över den. Och det är ju fantastiskt. Jag tycker det var fantastiskt att se bara hur det spred sig. Jag tror, vad har vi, vad finns det idag? 5-6 mobbstationer?
Någonting sånt, ja.
Det som är så häftigt också är ju att TV4 kör aktivitetsbaserat kontor, eller hur?
Ja.
Så att ni har liksom,
vi infördes in under tiden som allt det här hände.
Att det finns mobbstationer i det aktivitetsbaserade kontoret.
Ja, det blev inplanerat från början.
Ni har inte längre er egen hembas, utan ni kan ta vilken som helst av de här mobbstationerna. Liksom.
Stort sett, i praktiken har det blivit att man, folk är ju vanemänniskor, så de sätter sig gärna i den bekanta, bekväma hörnan.
Jag gillar den här utsikten.
Vi har just den här mobbstationen har vi konfigurerat för Apple TV-utveckling, så då är det naturligt att man sätter sig för den om man ska göra det och så vidare. Men det som var häftigt var ju dels att det blev inritat på planen, och nummer två, när väl den planen hade, så att säga, för det aktivitetsbaserade kontoret hade införts, så var det bara att konstatera. Det var ju på tok för få mobbstationer inritade, så det var ju bara att...
Ja, det var det första som hände, att vi behövde planera in fler.
Ja.
Jag känner ändå att där någonstans jobbar ni med kulturen. Det finns tv-apparater där. Det är okej att gå och ta en tv-apparat. Det är liksom väldigt kraftfullt grepp att ta någonting som finns i en kultur och jobba med den, istället för att liksom bara vända sig mot den.
Samtidigt tycker jag blir alltid nyfiken på hur lätt vi människor finner oss i att man kommer in i ett rum. Man ser på ett kontor, man ser att borden står på ett visst sätt, stolarna står på ett visst sätt. Och sen så tänker man att det här bordet kanske väger 20 kilo.
Ja.
Är vi två så kan vi, på en minut så kan vi bara flytta om det, ställa det mot väggen, vända på det eller någonting sånt. Men man beter sig som om de var fast förankrade i marken.
Jo.
Man beter sig som om det var urberg.
Jo, nej, men det där är ett, jag tror att det var Jerry Weinberg som sa det på en workshop som jag gick, eller så läste jag en bok, att strukturella grepp är väldigt kraftfulla, och du måste jobba ganska hårt för att liksom gå emot sådana saker. Som om du till exempel går in i ett mötesrum före mötet, tar bort alla stolar, ställer dem utanför mötesrummet, och sen så kommer alla in, och då ska du se att det där mötet blir ganska mycket kortare, eller att det kommer liksom, väldigt många kommer skruva på sig och tycka att det är något konstigt med det här rummet, och självklart stolarna är ju borta.
Yep.
Grejer vi kör det här mötet ändå. Det finns många sådana strukturella grepp du kan göra som förändrar väldigt mycket i hur folk beter sig.
Och där är väl det här operativa ordet, är saker man kan göra.
Ja.
Det där är ju saker som vi alla kan göra.
Ja.
Men det finns någonting som gör att folk inte riktigt vågar. Känner jag. Våga pröva, våga testa, våga ändra, våga ta kontroll. Jag menar, vi kan vara extremt nitiska när det gäller våra liksom egna individuella utvecklingsmiljöer. Se till att fönsterhanteraren beter sig exakt som vi vill ha den. Ha exakt de kortkommandon vi vill ha och så vidare. Men resten av arbetsplatsen då? Hur begåvade är vi egentligen överlag på att ta kontroll över den?
Nej.
Det är ganska sällan som jag tror att ett kortkommando kommer göra mitt liv lika bra som en riktigt ergonomisk arbetsställning eller Jag tror inte heller att den perfekta konfigurationen för en fönsterhanterare kommer vara fullt så berikande som att jobba på det sätt jag vill jobba med de människor jag vill jobba.
Nej, men nej, det säger något väldigt viktigt, att ta kontroll över din egen vardagsprocess. Den kommer vara mycket mer berikande än att ha den perfekta bakgrundsbilden.
Exakt.
Och kanske inte utgå från att gränserna går där du tror att de går. Så prova flytta bordet. Kommer det då någon och säger så här får du absolut inte stå, och det är en person som du måste lyssna på av någon anledning. Ja. Okej, då får man väl flytta tillbaka det. Men gör inte det, då kanske, ja, då gick gränsen längre ut.
Ja,
du kunde göra det.
Ja, absolut. Det jag tycker är ett jättebra tips. Liksom, tänj lite på dina gränser. Eller och andra, eller man ska säga, interaktionen mellan dem.
Och ta reda på var de finns. Ja. Bara en sån sak.
Ja, visst.
Jag tänkte lite på att vi fick en spridningseffekt också. Jag tror att en stor del av anledningen till att vi fick det inte bara var liksom att man såg de stora tv-apparaterna och såg setupen, utan jag tror att många såg oss i teamet. Och att vi hade kul tillsammans, att vi ofta hamnade i ganska intressanta diskussioner och att vi liksom såg hur vi blev bättre och bättre på att interagera med varandra. Och liksom att det också inspirerade folk att men så där skulle jag också vilja.
Fan, vad kul,
jag vill jobba med mitt exakt team så där.
Såg och
får man
hördes.
Ha det på jobbet.
Ja. Ja, men det där är ju faktiskt det är huvudet på spiken. Alltså det såg och hördes. Jag har sedermera börjat säga att en mobb som är tyst. Det är, där ska alla varningsklockor ringa direkt. För att då har uppenbarligen så tar man inte och jobbar med varandra längre, utan man sitter bara där och har fått det att bli en betraktad sport. En mobb som hörs, det är ett hälsotecken. Och en mobb som skrattar, ja, då har man prickat precis rätt.
Är det det som är liksom själva lackmustestet för en fungerande mobb-setup?
Jag tycker det.
Skratt. Var det?
Setup och överlag liksom
och att man inte tar med sina egna datorer kanske?
De kan vara okej. Det finns faktiskt väldigt bra tillfällen då man kan rycka in en andra eller en tredje dator. Det är egentligen här, när man hamnar i de här sitsen då man inser att, som mobb, att okej, vi har en ganska gott grepp om vad vi håller på med just nu. Vi har tillräckligt mycket i vår pipeline av saker att göra, i moment som behöver göras, för att vi ska kunna sitta och mata föraren med instruktioner på en lämplig nivå naturligtvis. Men vi vet att det finns en oklarhet i vad som kommer här lite längre fram. Och i ett sånt tillfälle så fungerar det jättebra att en navigatör tar och plockar upp sin bärbara, börjar läsa på den där API-dokumentationen eller småtesta någonting i en REPL för att se, ja, men hur var det man faktiskt använde sig av den här funktionen i den där modulen. Så att jag skulle inte bannlysa annan utrustning överhuvudtaget. Man måste inte vara nitisk och säga nej, det får absolut bara finnas en dator vid den här mobbstationen. Men det kommer finnas en dator med stort D. Och man ska inte börja sitta och fastna i vad man nu än har plockat med sig. Dator, iPad.
Ja, för med det sagt så känner jag ändå att vi hade nått en punkt, en riktigt bra punkt, när jag kände att jag behöver inte längre ta med min bärbara.
Det är jättebra.
Jag tar bara med min iPad Pro. Där kan jag rita, jag kan skriva det som, sitter inte och författar långa saker på den, utan det som behövs kan jag göra, ha med den på möten och sådär. Göra även slå upp i dokumentation och sånt.
Absolut.
Funkar jättebra att göra på en iPad. För att jag kände mig så bekväm i mobben och vår mobb setup. Så att liksom, det var min hemmadator på jobbet.
Ja, det är perfekt.
Då känns det verkligen som att du liksom landar i någon form att okej, jag behöver inte ha en dator för att vara produktiv. Och det är liksom det, så här, det är en ganska skön känsla att vara det. Och liksom, ja, för att jag förstår precis den känslan och på det temat så känner jag så här, okej, en mobb kommer nästan alltid bli frågasatt så här, hur produktiv den är. Kan vi inte splitta upp det här? Och då känner jag så här, hur är det egentligen med parallellisering? Så här, okej, okay, nu ska vi... Nej, men det här, vi måste göra det här samtidigt. Den frågan måste ju dyka upp ändå från olika, vad ska vi kalla det?
Intressenter.
Högre ort, intressenter.
Egentligen samma sak där då. Att det är inte alltid den frågan ens dyker upp men man utgår från att den borde dyka upp kanske. Mm. Mm. Men absolut, visst finns det tillfällen då man kan tycka att det mobben, det teamet sitter med är, känns för trivialt för att man ska riktigt vara bekväm med att man har en 4-5 personer framför datorn med stort det. Vi ganska tidigt så stötte vi på en sån grej. Vi behövde konfigurera ett antal tjänster på ett exakt samma sätt. Och vad vi gjorde då var att vi helt enkelt satt kvar på samma ställe. Men man plockade fram sina egna datorer. Och vi listade, ja, här har vi de 13, 14, 15 tjänsterna som vi behöver konfigurera med den här nya konfigurationen. Vi listar dem, någon börjar från början, någon börjar från slutet, någon sätter igång i mitten. Vi hade någon av oss som så att säga, koordinerade och bockade av att ja, du har fixat den. Men direkt när vi var klar med den sista så tog vi och gick tillbaka till att jobba som en mobb igen.
Mm.
För jag känner att det finns två stycken verkligen riskmoment med att förivra sig i den här jakten på effektivitet och tänka att vi parallelliserar det här, det kommer bli så mycket bättre.
Mm.
Det första, det är att man hamnar lätt i den här sitsen att jag är inte klar med mitt. När Linnea blir klar med sitt, varpå du då tar och funderar på, kanske är dags att jag ska hugga någonting annat i väntan på att Lennart blir klar.
Mm.
Och när jag blir klar så sneglar jag på och ser att Linnea jobbar, Ola jobbar, Tobbe är kvar. Så jag hugger nästa grej. Så att det blir svårt att hitta den här perfekta punkten att samlas ihop igen. Enkel variant man kan säga är så fort någon blir klar så går man in i mobbläge.
Mm.
Och sen så fyller man på mobben igen så att säga. Då kanske man börjar med att man är ett par initialt. Sen kommer en tredje person och en fjärde person.
Ja.
Så det går ju att lösa på det sättet.
Det känns hyggligt naturligt ändå.
Det är hyggligt naturligt, men man måste nästan ha det uttalat att det är så vi jobbar.
Mm.
Den andra biten är, vad är det för någonting man oftast tycker att man ska parallellisera? Jo, de här enkla sakerna, de här triviala sakerna. De där grejerna man kan göra lite grann halvvaken. Som typ konfigurera inställningar på produktionsmiljön och hoppsan hoppsan, slankt inte väldigt lätt in ett misstag där? Jo, det gjorde det. Någon gång kan jag tänka mig att de sakerna vi känner att...
Precis, där man skulle vilja ha ett par extra ögon som ser...
Yes.
Som, nu skrev du true istället för false.
Man blir jättefrestad att parallellisera de enkla sakerna som man inte riktigt heller tar på fullast allvar. Därför att de är ju så enkla. Och där smyger felen in.
Ja, alltså, jag sitter och funderar här nu. Absolut, jag ser hur det skulle kunna hända. Och i min situation nu, jag skulle ha oerhört svårt att motivera att vi gick ihop i en klump och jobbade på ett och samma spår. Vi skulle direkt få det här, ja men då sker inget arbete på den där saken. Nej, det är sant. Och då kommer vi till det här, vad är viktigast just nu?
Yes.
Vi har ungefär 2-3 saker som är viktigast just nu. Så att det går ungefär 2-3 parallella spår. Ungefär så. Och jag undrar där då så här. Då, låt oss säga att vi får bara göra en enda sak. Då måste vi, eller någon i vår närhet, ha mandat. Säga stopp till allting annat.
Ja.
Eller task switcha. När det händer, om det är någonting så här. Okej, då stoppar vi det där. Så kör vi den.
Mm.
När vi kommer till ett externt beroende. Förstår du vad jag menar?
Absolut. Och det var ju ganska mycket så vi försökte jobba. Och just det här att kom det någonting som var väldigt mycket viktigare än det vi satt med just där och då. Då tog hela mobben, om det var viktigt nog.
Mm.
Och växlade över till det spåret.
Vad händer då liksom det här med externa beroendet? Om det är så här, ni kommer till vägs ände på, vi kan inte lösa det här mer. Vi sitter här. Jag har mycket svårt att tro att någon är bekväm med att sitta och idla i 7 dagar.
Nej. Nej, det gör man ju inte.
Men det blir mycket påtagligare om en mobb gör det. Så här är det någonting att man kan ta det här externa beroendet, den här så att säga, bristen på mandat på ett eller annat sätt. Man kan ta det och vända till en liten fördel. Eller att, rättare sagt, man kanske kan få ut en positiv förändring i form av att det blir så oändligt mycket mer påtagligt när en hel mobb sitter och kör fast än om en ensam utvecklare gör det.
Mm.
Jag tror det finns ganska många som känner igen sig i den här sitsen att någon gång så har man kört fast på en grej. Alla andra i teamet jobbar på. I snitt så har teamet god produktivitet.
Ja.
Men man har ju suttit med den där surdegen i en vecka nu. Och man har egentligen inte fått den ur händerna. Och den är inte riktigt viktig nog, verkar det, för att man ska få tag i den där personen som har mandatet att bestämma bu eller bä. Ja. Eller få tag i den där, fått grepp om det där externa beroendet. För det är ju bara en utvecklare som just nu är beroende av den här ändringen i databasschemat, kanske.
Ja.
Det är bara en utvecklare, det är lugnt, det är inte så viktigt. Men om man säger, du, hela det här teamet sitter fast, totalt fastkörda. Skulle vi kanske kunna ta vara lite snabbare med att fixa den här grejen? För den blev väldigt mycket mer prioriterad då. Den blev mycket viktigare.
Det blir, du stoppar 8 pers.
Exakt, och då har man börjat synliggöra beroenden och konsekvensen av beroendena. Om man tänker efter, om du har ett team om 5 personer som sitter fast en dag. Ja, det låter ju ganska mastigt. Men det är ganska många organisationer som kan svälja att en person sitter fast i 5 dagar.
Absolut.
Och det är exakt samma sak kostnadsmässigt.
Det är exakt samma sak. Och jag känner igen det här jättemycket. Och vi har en tendens i våran grupp att när vi stöter på sådana beroenden, då tar vi dem inåt i vår egen grupp och säger så här, vi vill inte vara beroende på det här längre. Vi har varit en gång, vi kanske har varit 2 gånger. Vi vill inte liksom fortsätta vara beroende. Så vi tar in det där och tar in mer och mer saker. Så att det är lite grann stick i stäv med hur andra grupper brukar jobba. Alltså alla och tidiga situationer, hur jag har varit. Där sitter vi, där har jag suttit och väntat.
Ja. Exakt. Och då kan det bli, det är ganska modigt att kunna säga det här externa beroendet, om det är sig förändringar av databasschemat. Ja. Ska vi förlita oss på att databasteamet någon gång i slutändan får ordning på det här? Eller ska vi faktiskt säga, vet du vad, vi kan lösa det här som team. Vi har tillräckligt med kompetens inom teamet för att hantera den här sortens förändringar som vi behöver av databasschemat.
Mm.
Vi klarar av det. Vi behöver inte vara rädda.
Mm.
Man kanske skulle känna att det var jäkligt obehagligt att göra de sakerna själv.
Ja.
Och därmed skulle man säga, okej,
eller
väntar.
Eller i bästa fall att någon från databasteamet kan komma och vara med i mobben. Det är när det är som bäst.
Och samma sak där då. Att det kan vara lätt att ett helt team vänder sig till ett annat team och säger, skulle vi kunna få låna en av er?
Mm. Precis.
Men det är inte lika lätt att själv knalla över sig. Du, jag håller på med den här saken. Skulle en av er kunna lägga sin tid på mig?
Mm. Precis. Det är känns som en större sak att be om.
Och i många fall så kanske det är rent och sagt bara en egen mental blockering man har där. Mm. Därför att de är absolut benägna att knalla över och hjälpa en ensam utvecklare. Men det kanske känns motigare att ens ställa frågan.
Sann väg 74 stil. Så är det dags för en sammanfattning, tycker jag.
Hög tid.
Så jag tänkte att som sammanfattning så får ni egentligen, eller visst, det är ingen sammanfattning, utan det är mer så här, skulle ni kunna komma på 3 saker som ni skulle gjort annorlunda om ni skulle få göra det här
eller igen. gjort tidigare.
Ja, remote. Att någon är remote hade nog kunnat snabbt bli bättre än vad det blev. Ifall vi såg till att alla fick ha erfarenhet av att vara den som är remote. Och hur det är och vad som saknas och hur det känns.
Låta alla äta sin egen skit lite tidigare.
Precis.
Vi har eskalerat en hundmat till skit nu.
Ja, jag reagerade inte ens.
Drick din egen champagne, tänker jag, är roligare än äta hundskit. Ja.
Den kampanjen är ju eufemism för något, Ola.
Nej.
Bra. Bra.
Alla utvecklare hundar. Nej, därför ska vi dricka kampanj.
Fulla hundar, de dricker ju kampanj.
Okay,
och
bra.
Också att när man är den som är remote, att våga, visst, man känner sig redan lite jobbig för man är den som är remote och ställer högre krav, men att våga sig till, kan ni flytta kameran, kan ni ställa mikrofonen där så hör jag er bättre, kan ni inte göra sådär på bordet, just den grejen låter väldigt mycket. Att liksom, för det gör så mycket.
Ja.
Våga ta kontroll över arbetsmiljön.
Ja, även som remote.
Exakt.
Något mer då?
Absolut. Jäkligt praktiskt. Lite tips, men jäkligt praktiskt att ha en klocka som inte bara blockerar skärmen när det är dags för att rotera. Utan att även då har något form av rotationsstöd så att man liksom får bort det här att hålla i ordning på vems tur är det att sitta vid tangentbordet som förare. Och så kan man bara låta en liten applikation ta hand om det. För det blir bara väldigt mycket naturligare. Man kommer bort ifrån det här att det är lätt att folk fastnar vid tangentbordet och sitter kvar som förare. Mm. Så det är bara ett litet tips. Att göra det från dag ett är också väldigt, väldigt praktiskt. Så bygger man den goda vanan.
Ja.
Ja, och något som jag tänkte också på var att införa eller tänka på strong style parprogrammering eller mobbprogrammering i det här fallet då, tidigt. Att tänka på att det inte är den som har idén eller kan vet allt om det här vi håller på att jobba med just nu. Det är inte den som ska sitta vid tangentbordet. Och att det också kan få extra implikationer när man mobbprogrammerar. För då kan det vara så som det var i vårt fall ett tag, att det är två som kan det vi håller på med jättebra. Resten kan det inte. Och det är då en som är en av dem som är förare, då kommunicerar de liksom blixtsnabbt med varandra medan resten av teamet liksom står bakom och bara vänta, stopp, jag hänger inte med. Och liksom till slut bara känner att de är för jobbiga och att de har liksom pausar allting.
Ja. Guilty as charged.
Ja.
Loggar ut. Ja, det var tre lätt stycken hand. Tips.
Och så har vi ett bonustips.
Alltså, vi har ett bonustips också.
Ja.
Stoppa pressarna, vi har ett bonustips.
Vi har ett bonustips. Någonting som jag känner att jag skulle vilja att vi hade gjort från dag ett. Återigen, tillbaka till det här med att bygga goda vanor. Avrunda varje dags mobbande med ett kort retro. Det räcker med 5 minuter och ens det. Men bara att ha den här, få in vanan att varje dag reflektera över hur känns det, hur går det, är det någonting vi vill skruva på? Man behöver inte göra det bara en gång om dagen. Man kan, jättebra tillfälle är att köra bara en tumme upp, tumme ner avstämning efter att man har gjort en full roterat igenom hela teamet. Det betyder att man typ en gång i timmen kanske tittar på varandra och frågar hur känns det här då? Är det någonting vi behöver justera? Är det någonting vi kan göra nu? Så man får extrem hypersnabb feedback på saker som arbetsmiljö, utvecklingsmiljö, riktning, whatever. Alltså det, att bara göra det till en god vana. Man kan nog aldrig för ofta fråga sig är det här bra? Är det vi håller på med? Är det här rätt väg? Är det någonting vi kan experimentera med?
Mm.
Och har man en bra timer-app så kan man lägga in i appen.
Exakt.
Att vi tar retro efter så här många rotationer. Eller när hela teamet har roterat.
Ta vara på de möjligheterna. Liksom. Mm.
Det är ett jättebra tillfälle att ge varandra svart och vita kameler också. Och rösta ut folk.
Mm.
Så att man får det här mobbingen.
Mobben, örådet, absolut.
Ja. Så om någon vill komma i kontakt med er, hur gör de då?
Ja, jag finns på Twitter. Där heter jag @mogmi.
Och jag finns också på Twitter. Jag heter @devilcsc. Återigen, en lång historia. Fråga inte.
Fråga på Twitter.
Fråga på Twitter, om ni får tag i mig.
Tobbe, du har @TobbeAnderberg.
Mm.
Och jag har som vanligt @Elvenestam.
Och podden har också sitt eget Twitterkonto.
Ja, @vag_74. Mm. Och ni som vill skicka brev skickar till podd@agical.se.
Mm.
Och ni som vill skicka röksignaler gör det lämpligast på dagen.
Mm.
Det är många som har försökt skicka på kvällarna och då syns de inte så bra.
Nej.
Och med de orden så tackar vi så mycket. Stort tack till Nea. Tackar. Lennart. Tackar.
Tack själva.
Ja,
att du fick komma.
Så hörs vi om 2 veckor.
Ja, det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Hej då.